Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på det 11:e bonusavsnittet av Nyans, din feministiska true crime-podd som går igenom olika uppmärksammade rättsfall. Och som vanligt så lyssnar du på Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag, Kajan Andersson. Idag ska vi ha lite specialavsnitt kan man väl säga. Det kommer inte vara ett rättsfall i sig som vi pratar om, utan vi ska prata om Tideavtalet. Hej på er gänget.
Hej.
Hallå.
Hur mår ni?
Hur står det till? Smurf.
Vad var det?
Nej, men det är Ulla som sitter och gnäller bredvid mig. Vad är det, gumman?
Ja, jag trodde det var ett litet barn först. Jag tänkte att det var...
Jag med, jag läste på hon liksom.
Nej, men hon pratar, alltså, hon pratar ju jättemycket. Nu är den så här, går runt och piper.
Det lät verkligen som ett spädbarn.
Om hon är ju typ som det, alltså.
Jag börjar tänka att
jo, men det är bara bra här. Jag sitter med en julmust och en skål med bridgeblandning. Så gör det bra.
Alltså, Ulla. Vänta, ni får köra på. Ska jag ordna det
här? Nu lät det något mer ankljud.
Ja.
Eller hur? Squeaky. Hur mår du idag, Paula? Vi har inte pratat något idag.
Ja, men jag mår.
Vänta, ska jag bara ropa på min familj?
Ja.
Alfred var i rummet bredvid och började gräva och hälla ur en Lego-låda.
Jaha.
Det var inte bra ljud.
Nej. Kanske skulle ha slängt in lite hissmusik där medan Kajan skäller på familjen och Kanna skäller på hunden.
Så, nu är hon i exil.
Var det bristande vandel hos henne?
Ja, någonting är det alltså. Hon har så otroligt mycket uppmärksamhet hela tiden.
Ja, hon på väg
in. Ja, det är klart.
Men det kan faktiskt vara det. Eller det brukar komma lite senare. Men alltså, då är det ju det här fast gånger 10. Mm. Då är det så här, man får typ inte sluta klappa henne. För då får hon panik.
Oj, 2 veckor. Det är skönt att slippa, kan jag känna.
Ja.
Med de här tygblöjorna.
Sushi får ju dille på att stå i vardagsrumsfönstret och gny när någon av grannhundarna läper. Då står han ju där och håller span och så är det pip, 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 pip. Och sen springer han några varv till dörren också och tror att vi ska släppa ut honom, vilket inte händer.
Åh, Sushi.
Jag vill göra min grej, släpp ut mig.
Och nu ska vi hoppa in i det här direkt.
Ja, vi kör. Vi har mycket att gå igenom.
Ja, vi har ju det.
Gud, jag är så arg.
Ja. Ska jag köra lite först, eller?
Mm. Mm. Nyans.
Vi kommer ju prata om Tidöavtalet idag, för att det behövs ju, och det har vi också sagt flera gånger att vi ska. Vi kommer ju av naturliga skäl inte kunna prata om allt, för att det finns en del. Så vi ska gå igenom lite olika delar av det. Och om jag börjar då, så ska jag prata om just det här som jag sa om nyss, nämligen bristande vandel. Men jag tänker att vi börjar med lite kort introduktion bara kring vad Tidöavtalet är för någonting. Det vet ni säkert, men det kan vara skönt att ha samlat med allt annat. Tidöavtalet är alltså ett samarbetsavtal. Det presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna 14 oktober i år. Det är ett avtal på drygt 60 sidor som innehåller nästan 200 reformförslag. Och enligt de här partierna så är det här avtalet som ska, citat, lösa de stora samhällsproblemen i Sverige. Så här skriver man själv i avtalet. Alla frågor som samarbetet avser genomförs i gemensamma samarbetsprojekt mellan de partier som ingår i överenskommelsen. Samarbetsparti som inte sitter i regeringen har fullt och lika inflytande över frågor i samarbetsprojekten på samma sätt som partierna i regeringen. Och det här samarbetspartiet som inte sitter i regeringen som man pratar om är förstås Sverigedemokraterna. Jag tänker att det är också bra att vi verkligen trycker på det här, att det står helt klart. Det finns inga tvivel överhuvudtaget kring att Sverigedemokraterna har fullt, alltså verkligen fullt inflytande när det kommer till det här avtalet. Man skriver återkommande om det som fullt och lika inflytande i samarbetsprojekten mellan partier som sitter i regeringen och inte. Det vill säga Sverigedemokraterna har lika mycket inflytande som de andra. Avtalet har olika områden då där man går igenom de här reformerna. De områdena är klimat och energi, kriminalitet, migration och integration, hälso- och sjukvård, skolan, tillväxt och hushållsekonomi och slutligen andra samarbetsfrågor. Många har nog sett här i dagarna att Civil Rights Defenders har gjort en granskning av det här Tidöavtalet. Så jag och vi kommer prata om dem återkommande, tänker jag. Så de får också en liten presentation. Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation, politiskt och religiöst obunden, som granskar makthavare, påverkar stater och ger stöd och utbildning till människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Man skriver själv att, citat, vi granskar lagar, lagförslag och myndighetsutövning samt driver rättsprocesser mot stater och andra makthavare som kränker människors rättigheter. Och vi kommer komma in på tänke under varje punkt också vad de har sagt i sin granskning. Men bristande vandel då, tänker jag att jag ska prata lite om först. Och vi börjar med att läsa direkt vad det står i avtalet, så står det så här under punkten. Utred en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet, kan vara jag som har skrivit in fel eller så har de så här dålig svenska, åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden, eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet. Och så stolpar man upp lite vad som ska ingå i det arbetet i olika kartläggningar som man ska gå igenom och titta på. Och så kan vi hoppa in då på vad Civil Rights Defenders skriver om just det här, om bristande vandel i sin granskning. De skriver: genom denna åtgärd blir det möjligt att utvisa utländska medborgare utan att de begått brottsliga handlingar eller blivit dömda för brott. Detta strider allvarligt mot rättsstatens grundprinciper om oskuldspresumtion och kan inte anses vara proportionerligt med tanke på vilken långtgående maktutövning en utvisning utgör och dess konsekvenser för individen. Jag måste... hissmusik. Jag måste ta linsvätska. Min lins har hoppat ur. Jag visste inte att du hade linser. Jag har linser och de här är ungefär en månad gamla. För att jag inte har beställt. Så då snurrar de runt. Och då ser jag dubbelt. Vänta, ska jag se. Jag tar om det här som Civil Rights Defenders skriver. I sin granskning så skriver Civil Rights Defenders så här: genom denna åtgärd blir det möjligt att utvisa utländska medborgare utan att de begått brottsliga handlingar eller blivit dömda för brott. Detta strider allvarligt mot rättsstatens grundprinciper om oskuldspresumtion och kan inte anses vara proportionerligt med tanke på vilken långtgående maktutövning en utvisning utgör och dess konsekvenser för individen. Vad som utgör svenska värderingar är oklart och exemplifieringar ger stort utrymme för godtycklighet. Åtgärden strider potentiellt mot grundläggande människorättsnormer, såsom rätten till privatliv och rätten till yttrandefrihet, och går inte i linje med principen om allas lika värde. Jag tänker att vi kommer ju... som vanligt kommer vi väl diskutera det här sen, så att jag ska berätta lite mer om lite olika åsikter och kritik som har kommit kring det här. Oisin Cantwell på Aftonbladet skrev i en krönika i veckan först och främst så här: man behöver inte vara vänsterextremist för att bli en smula motstulen av upptäckten att detta avtal innehåller fler sidor om migration och integration än om klimat och skola tillsammans. Vilket ju är sant. Men än viktigare så skriver han så här just om vandel. En och annan jurist med tydlig borgerlig tillhörighet har exempelvis twittrat att vandelsprövning är ett etablerat juridiskt begrepp och inte utan högdragenhet förkunnat att inget är nytt under solen. De pratar smörja. Att det finns krav på att krögare, taxichaufförer och revisorer inte är dömda för brott eller har prickar hos kronofogden eller vad det nu är som krävs i just det yrket är i och för sig sant. Men det är en helt annan sak än att kasta ut människor ur landet som i handling missaktat befolkningen. Vad betyder det ens? Slutcitat. Han skriver också om hur en källa har uppgett att Sverigedemokraterna ville få in ordet asocialitet i avtalet. Och det är en formulering som faktiskt fanns som regel om utvisning fram till 1989. Och då avskaffades den för att den helt enkelt inte användes. Men Sverigedemokraterna fick helt enkelt nöja sig med en lite, ska vi kalla det, mjukare omskrivning. Oisin avslutar med att han tycker att det här är helt tydlig symbolpolitik. Att det är godis åt Åkessons väljare. Till SVT har ju Ulf Kristersson, det här har vi nämnt tidigare avsnitt, har han själv sagt så här om just bristande vandel. I längden kan vi inte acceptera att Sverige är ett land som är öppet för folk som vill använda och utnyttja de svenska välfärdsförmånerna. Och det här som Oisin skriver om att det inte är något nytt i sig för Sverige med en lag som bristande vandel är ju sant. Fram till 1989 kunde man som sagt utvisa utlänningar som ansågs leva på ett grovt störande sätt, som man kallade det. Men den här lagen togs alltså bort, och det eftersom att den inte användes. Man tyckte heller inte att den fyllde någon funktion, vilket då i och för sig är samma sak som att den inte användes. Det finns ju också någonting som heter vandelsprövning, som man kanske känner igen. Det är ju helt enkelt en kontroll som man gör i olika sammanhang. Till exempel om man kollar ifall någon finns i polisens belastningsregister. Det finns så kallad god vandel för till exempel fastighetsmäklare och revisorer. Och då innebär det ju helt enkelt att man är lämplig för sitt yrke. Genom då saker som man kallar för allmän hederlighet, pålitlighet, integritet. Och det är ju också specificerat vad det ska innebära. Till exempel då i form av betalda skatter, att man inte har prickar hos kronofogden och så vidare. Sen används det här begreppet också ganska så mycket när det kommer till alltså tillstånd att driva näringsverksamhet till exempel. Brå har en rapport från 2015 om administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet, och där skriver man väldigt mycket om det. Jag behöver inte läsa ur den, tänker jag, för det är ganska så torrt. Men sammanfattningsvis då, så har det kommit in en hel del olika kritik mot just den här delen av avtalet. SVT har till exempel pratat med experter som anser att det här förslaget riskerar att framförallt vara helt godtyckligt. Karin Gyllenring, som är advokat och grundare av Asylbyrån, säger till exempel: ska vi helt plötsligt utvisa människor som flyr undan trafficking och människohandel på grund av så kallad vandel? Och det är en väldigt relevant frågeställning. Andrea Voyer, som är docent i sociologi i Stockholms universitet, har jag för mig, menar att det finns risk för diskriminering när enskilda migrationstjänstemän ska fatta utvisningsbeslut och göra det utifrån sina egna personliga uppfattningar. Det är ju också flera stora organisationer som har riktat kraftig kritik mot det här, bland annat Sveriges kvinnoorganisationer, i en debattartikel tillsammans med massa andra organisationer som publicerades i Aftonbladet, så skriver de så här. Och jag ska säga också att just det här, den debattartikeln rör framförallt att man räknar upp prostitution som en vad ska vi säga, orsak till att man ska kunna utvisas på de här premisserna. De skriver så här: medan de som åker fast för sexköp kommer undan med villkorlig dom och dagsböter, vill Sverige nu straffa kvinnor i prostitution och utsatta för människohandel med en av lagens strängaste påföljder, utvisning. Vad kommer härnäst? Vilket straff ska tilldelas kvinnor som utsätts för våld i nära relation? Hur klandervärd är en våldtagen kvinna? Eller är det bara vissa brottsoffer som ska marginaliseras? Denna ordning kommer minska kvinnors incitament att vittna och att ta emot stöd. Det kommer bli svårare, om inte omöjligt, för polisen att lagföra sexköpare. Jag vet inte om ni håller med mig, men mycket i den kritik som har varit fokuserar ju framför allt på det här med prostitutionsbiten, eller hur?
Mm.
Skulle ni säga, tycker ni att det är någonting som är problematiskt med att man fokuserar väldigt mycket på den biten, tycker ni, eller är det bara bra? Alltså, blir vissa saker osynliggjorda genom det?
Alltså, jag har nog sett ungefär lika mycket om prostitutionsbiten som om missbruksbiten. Så jag skulle vilja säga att det är de två man lyfter ut. Och det är väl ganska mycket för att båda grejerna är sånt som man kan hamna i högst ofrivilligt.
Mm.
Just det. Men jag delar den bilden faktiskt, att det är de två grejerna.
Men så här då. Skulle man ta bort de två formuleringarna i avtalet, skulle ni fortfarande tycka att det var något problem?
Jag hade ju fortfarande tyckt att det var ett jätteproblem med den där skrivningen, även om man tog bort de två grejerna. Just för inledningen att man har det här att det handlar om att man skulle missakta den svenska befolkningen genom att inte leva på ett korrekt sätt. Och också den absolut sista meningen i det med det här att ja, eller om man, alltså, eller om, nu kommer jag inte ihåg, ja, kan du läsa den sista biten där om livsstilen i övrigt eller något sånt där? Om du har den framför dig.
Om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.
Precis, för den är ju så pass luddig att det kan ju öppna för precis vad som helst. Och vi vet ju att Sverigedemokraterna till exempel ju redan långt, långt, långt tidigare här har liksom tyckt att det är att missakta befolkningen till exempel att kritisera den styrande politiken. Ta Björn Söder till exempel när han stod i riksdagen och debatterade mot en politiker från Socialdemokraterna och uttryckte då liksom att han tyckte att det var fräckt av den här politiken som har kommit som flykting att stå i riksdagen och missakta det svenska folket och den svenska regeringen genom att då framföra kritik mot förd politik. Så att det, alltså just den meningen tycker jag är fruktansvärt problematisk ihop med den första meningen då, att det är liksom där helheten att man pekar ut vissa saker nu som man kan få med och så lämnar man öppet för att kunna liksom glida på det. För vad kommer här näst? Att man, alltså det har ju redan varit väldigt arga röster också till exempel om när man tar sittdemonstrationen som var kring ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som gjorde att gymnasielagen gick igenom. Det tyckte man ju också var fruktansvärt, ett hån mot det svenska folket. Liksom, att här kommer man och de är inte ens svenska medborgare och så ska de sitta här och ha åsikter om hur man gör i Sverige. Så, och likadant så kan det ju komma så snart att man inskränker religionsfriheten för flyktingar eller invandrare till exempel och säger att ja, men kommer ni här och inte är ateister eller kristna som missaktar ni, aktar ni det svenska folket, för här är man med sen antingen kristen eller ateist. Och så vidare. Ja, visst, det går ju att fylla det där med. Nej, alltså man vill ju ändå förbjuda moskéer och ha sagt att judar inte kan vara svenskar och så vidare. Så det är ju inte alls långt bort att även komma med liksom sådana saker.
Nej, men precis. Och sen ska det här också ses mot bakgrund av att ja, men som Sverigedemokraterna så tror ju på liksom omvänd rasism, att det är en grej och att det finns. Så det, är liksom, det måste ju ses ur det sammanhanget också. Men jag håller helt med dig, Paula, i allt du sa.
Ja, och det är just de där två meningarna, det är de som jag har fetstilat också, för att, och det är ju de som blir allra tydligast godtyckliga och också skvallrar allra mest om vad det är Sverigedemokraterna vill komma åt. Vilket i princip, om man utgår från det här i handling missakta befolkningen, i princip är allt som de tycker går emot dem.
Ja, men jag tänker att vi kommer att knyta ihop säcken sen, men vi går vidare till nästa. Är det du, Hanna, eller?
Ja, jag utgår från det. Eller hur, Paula? Jag kör.
Ja, vår vanliga ordning.
Ja, men exakt. Det sitter som var djupt.
Ja, jag kommer bara nicka. Sen kommer jag på att ni ser ju inte mig. Jag sitter här och nickar till döda dagar.
Ska jag ta vid?
Nu kan du köra.
Du lyssnar på Nyans.
Ja, jag ska då prata om brottsbekämpande delen eller kriminalitetsbiten av det här avtalet. Och som Kajan redan var inne på så är det jäkligt långt. Så att jag kommer gå igenom de delarna som är mest uppmärksammade kan man väl säga. Och så att jag har gjort ett urval. Men jag vill bara börja med att göra två liksom anmärkningar innan ni ens dyker in i alla de här reformerna som de har kommit överens om att genomföra. Och den ena anmärkningen är så här, att det är så enkelt som att Det finns inget stöd för att strängare straff leder till minskad kriminalitet. Eller som Civil Rights Defenders skriver i sin granskning av det här avtalet. De säger så här: forskning och erfarenhet från andra länder ger inte stöd för att hårdare straff minskar brottsligheten. Trots den här liksom utgångspunkten så bygger det här avtalet, hela idén i det här bygger på att man ska införa just strängare och hårdare straff. Trots att vi idag inte har stöd för att det funkar och att det till och med finns forskning som visar att det kan ha motsatt effekt, alltså till och med öka kriminaliteten, så har man ändå tagit den här utgångspunkten. Sen den andra anmärkningen, man säger, det är att jag vill bara säga några ord om begreppet rättssäkerhet, för det är någonting som återkommer hela tiden nu. Jag kommer prata om det mycket, det är därför jag tänker att det är bäst att säga någonting om det utifall att. Och rättssäkerhet, det handlar om individens rätt att inte utsättas för godtyckliga ingripanden från staten. Många tror idag att rättssäkerhet handlar om att man ska klara upp brott, alltså brottsbekämpning, att det är det som är rättssäkerhet. Men det, så är det inte riktigt. Åklagarmyndigheten definierar rättssäkerhet så här. De skriver så här: någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckligt ingripande från samhället självt, till exempel att inte åtalas eller dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan att det finns stöd i lag för det. Och att alla medborgare, oavsett samhällsställning eller ursprung, bedöms på ett likartat sätt. Det är alltså det här som är rättssäkerhet.
Så bra att du går igenom.
Och nu dyker vi in i... Ja, men tack. Jag fick feeling. Jag såg någonting som... jag tror att det var, ja, men det var Ulf Kristersson som pratade om rättssäkerhet. Som just det här med att men det handlar om att vi måste lägga rättssäkerhet åt sidan så att vi kan döma folk för brott. Jag bara kände, du vet inte ens vad det är. Men nu går jag vidare. Det första man tar upp i det här avtalet som den första reformen är att man vill utöka användningen av hemliga tvångsmedel. Och vad är då hemliga tvångsmedel? Jo, till hemliga tvångsmedel räknas telefonavlyssning, kameraövervakning, rumsavlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, vilket innebär att man hämtar uppgifter om vilka som har pratat i telefon och när samtalen har ägt rum och så vidare. Samt hemlig dataavläsning. Alltså basically så är det typ spionfilmer, man buggar folk. Det är väl det som är typ, så brukar jag i alla fall tänka på hemliga tvångsmedel. Men framförallt, du avlyssnar människor utan att de vet om det. Och så här är det idag, det har vi. Men det man vill göra, eller det som de vill göra, är att de vill börja använda det här i preventivt syfte. Och då är frågan, vad betyder preventivt syfte? Det är lite oklart, men från att ha läst på olika sidor, till exempel så har det kommit en utredning om det här ganska nyligen, och då man pratar om preventivt syfte, och utifrån den utredningen, det är en SOU från staten, förstår jag det i alla fall som att det innebär att man vill kunna använda hemliga tvångsmedel utan att det finns en pågående förundersökning. Med andra ord, det finns liksom inte något brott som har begåtts, utan man är ute på en fishing expedition och bara ser om man får napp någonstans. Och då är ju Civil Rights Defenders rapport går ju såklart igång på det här, och det gör jag också. Det de skriver är att det här är en långtgående inskränkning av individens fri- och rättigheter, till exempel vad gäller oskuldspresumtionen och rätten till privatliv. Det aktualiserar även en stor risk för diskriminering, såsom etnisk och rasprofilering. För att det vi får fråga oss är ju så här, vem är det man kommer börja med att avlyssna? Om du ska bara nu försöka hitta någon som har begått ett brott, i vilken ände kommer du börja i? Ja, du kommer utgå från de fördomar som du har kring vilka som begår brott. Och det här finns det ju liksom forskning på, att det funkar på det här sättet. Jag vet att jag tror att det var i Norge, där man gjorde någon slags undersökning av hur vilka det är som polisen stoppar och inte. Och då, ja, det var ju väldigt uppenbart vilka det är som stoppar, men det är typ unga invandrarkillar.
eller andra generationens invandrarkillar. Det var den första. Den andra revolutionen, tänkte jag säga, vad heter det? Reformen som man vill göra är att man vill utvisa fler gängkriminella och så kallade säkerhetshot. Man vill alltså utvisa fler gängkriminella som saknar svensk medborgarskap utan att de har dömts för brott. Så att det är det här som är liksom reformen, att man inte längre ska bara bli dömd för ett brott utan man ändå ska kunna utvisas om man saknar svensk medborgarskap. Sen vill de också kartlägga hur många utländska medborgare som är aktivt gängkriminella. Och det här är ju såklart alltså superproblematiskt. Alltså det är så problematiskt på så många nivåer, men till att börja med är det så här, det är ju, man går ju helt emot rättssäkerheten. För rättssäkerhet, som vi var inne på, det handlar ju om att så här, du ska ju inte få konsekvenser om du inte har blivit dömd för ett brott. Du ska inte bli straffad utan att du har blivit dömd för någonting. Så att här så kommer det ju vara, ja, men det blir jätterättsosäkert helt enkelt. Sen är det också så här frågor med hur vet man om någon är gängkriminell om den inte har blivit, om den inte blivit dömd för ett brott, liksom. Och det Civil Rights Defenders säger om det här är att utvisning utan att ha blivit dömd för brott följer en logik som strider allvarligt mot rättssäkerhetens grundprinciper om oskuldspresumtion och kan inte anses vara proportionerligt med tanke på vilken långtgående maktutövning en utvisning utgör. Och det här med oskuldspresumtionen är ju att du ska ses som oskyldig tills dess att du har blivit dömd. Så man utgår från att alla är oskyldiga. Och det är en sån grundläggande rättsstaten. En av de grundläggande, en av de grundläggande rättsstatliga principerna. Sen, så den tredje reformen man vill göra är att man vill dubbla straffen för gängkriminella. Så att har ett visst brott begåtts i samband eller liksom ett gängkriminellt sammanhang så ska det automatiskt leda till att det blir dubbelt så högt straff. Och det finns ju flera problem med det här, men ett av de huvudsakliga problemen är ju att man, en till sån här princip inom straffrätten är ju att det ska vara proportionerligt. Det straffet du får ska stå i proportion till det brottet du har begåtts. Och det som händer i en sån här situation, då är det, låt säga att vi har två stycken misshandelsfall, var den ena är mycket, mycket grövre men skedde utanför ett gängkriminellt sammanhang. Men det är två misshandelsfall, då kan det ju det här leda till att den som skedde inom det gängkriminella då kommer få ett dubbelt så högt straff, trots att den misshandel som skedde utanför inte var, eller var mycket grövre. Och det är det här man menar, att det blir liksom oproportionerligt på det sättet. Sen så säger också Civil Rights Defenders att långa fängelsestraff kan dessutom öka risken för återfall i kriminalitet och leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet. Och det här vet alla som har studerat kriminologi, vet ju att det ligger till på det här sättet. Att det är en sån otroligt, otroligt förenklad sanning. Eller det är inte ens en sanning, men det är så förenklat att bara tänka att okej, strängare straff, färre kriminella, punkt slut, nu kör vi. Och så är det inte. Och man vet också att så här, när man har folk som har suttit länge i fängelse, man får en högre risk för återfall. Sen har vi nummer fyra. Reform nummer fyra. De här så kallade visitationszonerna. Och det här är då ett system som man vill prova i 3 år. Och det går ut på att en åklagare ska kunna besluta om så kallade visitationszoner. Och det här innebär att man inom ett visst geografiskt område ska polisen efter åklagarens beslut under en viss tidsbegränsad period kunna stoppa vem som helst på gatan och söka efter vapen och sprängmedel. Och som jag var inne på med tidigare med tvångsmedlena, så är det så här, ja, vilka, vart kommer de här visitationszonerna vara och vilka är man kommer stoppa? Civil Rights Defenders säger så här om det här, vilket jag tyckte var väldigt bra och jag håller helt med om. Visitationszoner innebär en stor risk för etnisk och
etnisk och rasprofilering som kommer vara särskilt allvarlig eftersom sådana zoner sannolikt upprätthålls i så kallade socialt utsatta områden där boenden till stor del tillhör etniska och eller religiösa minoriteter. Erfarenheter av att vara utsatt för myndigheters misstankar och kontroll istället för att få samhällets stöd är redan stark i dessa områden. Visitationszoner skulle ytterligare förstärka detta utanförskap och leda till större misstroende mot myndigheter, inte minst mot polisen. Så att, ja, det är också så här problem med oskuldspresumtionen, att man och det här med rättssäkerheten, att man ska inte godtyckligt kunna ingripa, men det här blir ju godtyckligt. För då kan ju polisen på ett helt... Liksom, nej, men du ser fan kriminell ut. Dig ska jag stoppa. Det är godtyckligt att göra på det sättet. Och därför
alltså det när alla regleringar försvinner. Allt som bestämmer när du får och inte. Det är då det blir godtyckligt. Det går ju liksom inte att argumentera emot.
Ja. Gud, jag känner att jag blir typ ett anfådd av att läsa det här. Jag bara... försöker få in syre. Alltså det är så provocerande. Kan man konstatera. Och det är så på något sätt så respektlöst mot hela rättsväsendet och hela det här liksom våra demokratiska grundprinciper som vi har. Och jag tänker att det är så mycket lättare att riva ner rättssäkerheten än bara att bygga upp den. Och det är därför det är så oerhört sorgligt. Men vi går vidare till nummer 5. Anonyma vittnen. Man vill alltså införa ett system med anonyma vittnen. Det vill säga att den som är åtalad för ett brott kommer inte automatiskt få veta vem det är som vittnar mot den personen eller mot den som står åtalad. Man specificerar inte på vilket sätt det här kommer användas, men troligtvis så kommer det ju inte vara i varenda situation, utan jag skulle tro att det tar sikte på de situationerna där man har haft. Jag menar, det har funnits ett problem med att folk är rädda för att vittna, för att man är rädd för att få repressalier. Och särskilt då inom så här gängsammanhang. Och då tänker man att man ska lösa det här genom att ha anonyma vittnen, så att det här då vittnet inte kan få repressalier. Och jag ska väl säga det också, att man har en skyldighet att vittna i Sverige. Det har man, så man kan bli kallad till domstolen fast man inte vill. Men man kan ju säga att så här, men folk är ju så här, men jag minns ingenting typ. Och det här man vill liksom uppmuntra folk till då, att de ska våga vittna. Sen vill man också undersöka det här med ett kronvittnessystem. Och jag är inte helt säker på hur det här funkar, men som jag förstår det är det då om någon som är ett särskilt centralt vittne. Att det då vittnet ska kunna vara anonymt, men också vill man undersöka situationen då att en domstol då ska bli bunden av en åklagares yrkande om en viss straffreduktion för så kallade kronvittnen. Så låt säga att du har två personer i en förundersökning där båda är misstänkta för brott. Om den ena personen då vittnar mot den andra så ska den då kunna få ett lägre straff. Och det, man bara, USA, det låter exakt som USA. det här är också problematiskt såklart ur rättssäkerhetssynpunkt. För det är ju helt uppenbart att får du ett lägre straff för att du vittnar, då har ju du en motivation till att vittna falskt. Folk vill ju komma undan liksom. Du har någonting på att vinna på att säga att den andra har gjort någonting. Och det gör ju att det blir problematiskt. Men samma sätt det här med anonyma vittnen är ju, det stora problemet där är ju att hur ska man kunna bygga sitt försvar och försvara sig mot det här vittnesmålet om man inte ens vet vem det är som vittnar? Låt säga att det kanske är ett vittne som du har annan bevisning för varför det här vittnet är icke trovärdigt. Och du vill förklara för domstolen att det här vittnet, ni ska inte lyssna på vad jag vittnar säger för det är inte trovärdigt. Men du kan ju inte lägga fram den här bevisningen eftersom du vet inte vem det är som vittnar. Det blir otroligt svårt att försvara sig i en sån situation. Och det har man ju rätt till att göra i domstol. Det är det som det går ut på. Att man ska kunna försvara sig. Det är därför man är advokat och liksom kan bygga ett försvar.
Jag tror att många tänker i sånt här så tänker man att om jag skulle vara det anonyma vittnet, det skulle hjälpa mig att vittna. Medan färre tänker på att det kan vara de själva som någon vittnar emot. Precis som du är inne på då, att det försvårar oerhört att kunna förhålla sig till anklagelser. Alltså man får ju föreställa sig att precis vem som helst som liksom har skulle kunna avsky en eller vilja förstöra ens liv eller en stalker eller alltså vad som helst skulle kunna sitta och säga alltså massor med anklagelser och du har ingen möjlighet att bemöta det mer än att bara säga att nej men det stämmer inte liksom.
Ja nej men det försvårar ju enormt. Det gör ju att hela processen inte blir säker eftersom att du har ingen chans att ens försvara dig mot de här anklagelserna. Låt säga att det kanske är liksom din kusin som hatat dig från din barndom och ni har haft en beef med varandra i liksom 15 år över gamla skulder och den personen har varit ute efter dig sedan dess. Men du kan inte förklara något av det här för domstolen. För du vet ju inte att det är den personen. Så ja, det är jätteproblematiskt. Men det är också så här, det är såklart ingen tänker ju att de själva skulle kunna bli åtalade på falska grunder och då liksom hamna i den här situationen. Och det är ju lätt att tänka så. Men när det händer så vill man ju ha ett fungerande system. Det är inte att även om det är ovanligt så är det ju inte så att det aldrig händer. Vi går vidare till reform nummer 6. Kriminalisera deltagandet i kriminella gäng. Idag är det alltså inte brottsligt att vara med i ett gäng utan det som är brottsligt är att begå brott. Och som jag förstår det så krävs det en grundlagsändring för att göra det alltså kriminellt att vara med i ett kriminellt gäng. Man vill också se över det de också vill göra är att se över de osjälvständiga brottsformerna och det är till exempel så här försök och medhjälp till ett brott. Och tanken med det här är att man ska kunna döma fler. Men det är lite oklart exakt vad det här innebär. Och det mest uppenbara problemet är ju att det är svårt att definiera vad är gängrelaterad kriminalitet? Vad är det? Vad är ett kriminellt gäng? Vilka ingår? Vilka ingår inte? Och det här, så fort det blir otydligt så blir det ett problem för rättssäkerheten och eftersom att det då blir risk för att det blir godtyckligt. Så det är problem. Då har vi då reform nummer 7, vistelseförbud. Man vill införa en möjlighet att förbjuda personer som utgör en maktfaktor i ett område från att vistas där efter ett avtjänat straff. Det kan exempelvis gälla gängkriminella, folk som varit utsatta för hedersvåld, eller inte den som varit utsatt, utan den som utsatt någon för hedersvåld, våld i nära relationer och brott kopplade till extremism. Sen har vi då reform nummer 8. De unga lagöverträdarna, här vill man ju röra runt en hel del när det kommer till just unga lagöverträdare. Till en början så vill man ta bort straffreduktionen för de som är över 18 år. Och det här innebär att du ska inte få ett lägre straff om du är över 18 år. Eller ja, för det har varit så att nu blir jag lite osäker. Men jag tror att det är för upp till att man är 21 som man kan ha fått ett lägre straff. Men det här vill man ta bort. Sen vill man också se över om man ska ta bort straffreduktionen för de som är under 18 år, alltså mellan 15 och 18, så man ska undersöka det, alltså att en 15-åring som begår ett brott ska då dömas som om personen var vuxen. Och så vill man se över om man ska sänka straffmyndighetsåldern som idag är 15 år. De säger inte till vad de vill sänka den till, men SD har ju varit gått ut och sagt att de vill att det ska vara 13 år, så att jag utgår ifrån att det är det man siktar på är 13 år. Sen vill man också att åklagaren ska kunna fatta beslut enligt LVU om att omhänderta ungdomar. Och LVU är lagen om vård av unga. Och det handlar om att man ska omhänderta unga. Och det här är någonting som socialnämnden i kommunen fattar beslut om. Men nu vill man då istället att åklagaren ska kunna fatta beslut om det. Och sen då att det prövas av en domstol efter det beslutet. Som man ska, det liksom lägger över mycket mer fokus på åklagaren. Det tycker jag ändå är lite genomgående i det här, att det är åklagaren som ska ta mer av liksom jobbet. Sen vill man också använda hemliga tvångsmedel mot barn. Civil Rights Defenders säger att, och det här tycker jag var väldigt bra skrivet, att barn och unga särbehandlas inuti ett straffsystem är i enlighet med både forskning, som bland annat inom barnpsykologi och kriminologi, och människorättsnormer, eftersom de bland annat anses utgöra en särskilt sårbar grupp. Att straffa barn hårdare och från tidigare ålder riskerar att ha långtgående konsekvenser för barn i fråga, till exempel stigmatisering och psykisk ohälsa. Utöver det föreliggande rättighetsinskränkningar som ett straff kan innebära. Det ökar risken för återfall i kriminalitet och många gånger i grövre kriminalitet. Så att, alltså det här gör mig så oerhört frustrerad. För att straffa barn hårdare och mer riskerar ju, eller den forskningen som finns visar ju på att det leder till mer kriminalitet långsiktigt. Det ser ju till att de här barnen fastnar i kriminalitet. En så här jätte, det finns så mycket att säga om det här, men en så här väldigt intressant grej som man har sett i forskning kring det här exempelvis är att ett barn som snattar exempelvis, det är bättre för ett barn som snattar att inte bli påkommen och att inte få konsekvenser för att ha snattat än vad det är att bli påkommen och få konsekvenser. För att blir du påkommen, då kan det etablera en bild hos dig själv som barn att du är en person som tar saker, att samhället ser på dig på det sättet, och då kan du internalisera den bilden och sen så liksom befästs det här kriminella beteendet för att man får den synen på sig själv. Och jag kan ju inte se, jag kan liksom inte tolka det här på något annat sätt än att det här är ren och skär populism, att den här högerextrema regeringen som vi nu har, att de bara utgår ifrån att folk inte har kunskap om det här och att vi kör på det som låter bra, så här, nu ska vi ta hårdare tag och så gör vi alla de här reformerna trots att det står svart på vitt i forskning att det här kommer göra mer skada än nytta. Det kan öka kriminaliteten och det kommer definitivt inte göra saker bättre, men ändå så kör man på. Sen har vi också på det, också samma tema, det här med unga lagöverträdare. Reform nummer 9. Man vill utöka föräldraansvaret. Och det här är en ganska, de skriver ganska mycket om det här utökade föräldraansvaret, men det jag nog reagerar mest på är formuleringen som lyder så här. Andra sätt att påverka föräldrar genom ekonomiska och sociala konsekvenser bör prövas. Det kan handla om ändringar i vårdnadshavares skadeståndsskyldighet eller andra ekonomiska åtgärder. Och det man menar är att man vill egentligen att föräldrar till barn som begår brott ska kunna drabbas av egna konsekvenser, att till exempel man drar in bistånd för att då, ja, de ska liksom ta ett ansvar. Men det här, alltså det som är så dumt är det så här, men om man tittar på vilken är den största eller en av de stora riskfaktorerna för ett barn att hamna i kriminalitet. Jo, det är om föräldrar har det jävligt kärvt ekonomiskt, så är det en liksom riskfaktor. Och varför då i all sin dar skulle det hjälpa att göra föräldrars ekonomiska situation ännu tuffare? Det är så oerhört dumt.
Det är ju enbart för att man utgår ifrån att de här unga personerna som man syftar på är i kriminalitet för att föräldrar är så slappa och inte bryr sig. Det är ju enbart därifrån.
Ja, men det är också så här, det bygger, alltså egentligen allt det här bygger ju på någon slags hämnd, att man vill hämnas på människor för att det saknas, det är inte förankrat i någon forskning om att det här skulle göra saken bättre. Tvärtom, kommer göra det värre, och därför kan inte jag se det på annat sätt än att det är så här, det här handlar om hämnd. Sen det var väl främst de som jag tänkte gå igenom, men det finns mycket, tyvärr mycket mycket mer att ta upp, och jag ska se fram den en sekund.
Vilken av de här grejerna som du har gått igenom nu, vilken är det som du blir argast över?
Oh, det är svårt val, Kajan.
Yeah.
Men det, man kan väl säga att det är liksom sammantaget just det här att man, att jag menar, det är som Ulf Kristersson har gått ut och sagt att han skiter i rättssäkerheten för att folk ska dömas. Han vill att folk ska sitta bakom lås och bom. Och jag menar, skiter man i rättssäkerheten, då är det så här, det är liksom inte värdigt en demokrati. Och när man väl har tagit det steget så är det ju svårt att vända om. Det är som slippery slope när man börjar gå åt det här hållet. Mm. Och vi kommer se fler bakom lås och bom. Men är det rätt personer är ju frågan. Och vad får det för konsekvenser? Det riskerar ju liksom, jag bara titta på hur det ser ut i USA, hur bra har det gått? De är hur mycket människor som helst som sitter bakom lås och bom, och det har ju inte hjälpt ett skit liksom.
Nej. Sen tänker jag också på, det var så intressant att höra bara något snabbt vad du tänker, men vi har ju varit inne och tassat kring det lite grann många gånger tidigare, men inom...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Feministiska kretsar och den feministiska diskussionen, så finns det ju också ett mer och mer högljutt rop efter hårdare tag. Liksom.
Jag är ju rent krasst inte för det. För att det finns inte stöd för att det skulle göra vårt samhälle mindre våldsamt och minska brotten. Så att skulle jag få det, sen är det ju så här, det är lite knepigt med just kriminologi och att veta vad som funkar och inte, för det man ofta gör är att man tittar på andra länder, hur har de gjort där och vad det har fått liksom för följder, och det är ju inte, man kan ju inte rent av applicera det på Sverige, och så man går inte att garantera att det skulle få exakt samma konsekvenser här som utomlands, så att det är inte helt enkelt, men jag som huvudregel så är inte jag för strängare straff. Paula,
nej,
jag ser dig. Jag ser din hand.
Ja. Nej, men jag tänkte bara flika in apropå just med strängare straff och då är liksom hårdare tag grejen och så där. Det är ju ett av förslagen, tror jag, som väl är egentligen det enda som kanske riktigt kommer hyllas i feministiska kretsar. Och det är ju förslaget att man ska kunna förbjuda personer som har begått brott att befinna sig i vissa områden. Det här är ju någonting som har efterfrågats ganska mycket apropå mäns våld mot kvinnor och sådär, och det är ju också en av de typer av brottslighet man lyfter kring det här förslaget. Att har man då blivit dömd för att man till exempel då har misshandlat sin flickvän, så ska man efter avtjänat straff under kanske 10 års period eller mer, det står flytande att det ska baseras då på brottets allvarlighetsgrad, men inte liksom då få befinna sig i hennes hemkommun till exempel. Det kan vara ganska stora områden, så det är inte sådär, man får inte bara befinna sig i hennes kvarter, utan det kan vara så här, nej, men du får inte vara i den här kommunen längre.
Det jag funderar på i så fall, om det är någon sån här grej som skulle vara förenad med någon slags fotboll eller liknande, för det som är liksom lite läskigt med de här sakerna är ju att man har ett papper som säger att du inte får röra ett område är ju ingen garanti, det är ju ingen säkerhet, för att du är ju inte säker för det. Det är ju det här som är problemet. Det kan ge en falsk känsla av trygghet. Det är också så här nyanser i det här, att det kan ju låta jättebra, men i praktiken, hur kommer det funka? Jag är tveksam till att det kommer vara något egentligt skydd.
Nej, jag tror att det kommer ge ett minimalt skydd. För att det kräver ju också då att poliser hela tiden ska vara uppdaterade över vilka brottslingar som inte får befinna sig var. Så att om de är ute på patrull så ska de ju kunna se att oj, här är en person som rör sig nu som inte får vara här. Och jag vet inte hur det går ihop med rättssäkerhet om man skulle ha till exempel fotboja på någon som har avtjänat sitt straff och sen ska den ändå leva med digital övervakning i kanske 10-15 år. Det känns som tveksamt på det alltså.
Ja, nej, det är jag känner likadant. Det är tvek på den.
Samtidigt är det typ i det enda förslaget i tidavtalet som poliserna själva gillar.
Mm.
Att när poliserna och polisförbundet har gått ut och kommenterat tidavtalet så har de sagt att ja, men den grejen är rätt bra. Och så gillar man det här att man inte kan få mängdrabatt. Alltså, ja. Grova brott utan att man då ska man liksom räkna ihop. Jag tror att det är de tre grövsta brotten säger de ska man få fullt värde på och sen blir det fortfarande en viss mängd rabatt.
Ja, ja men precis. Alltså jag ska väl säga att jag är inte kategoriskt emot den här vistelseförbudsgrejen. Men jag har svårt att se hur det faktiskt skulle funka i praktiken. Jag har svårt att se att det skulle ge önskad effekt.
Men jag känner samma och jag kan nog säga att jag är inte kategoriskt emot idén heller med det här att de tre grövsta brotten ska ge fullt straff för var och ett av dem. Det är ändå liksom någonting vi har snackat lite grann om tidigare som Janken till exempel. Att han döms liksom för flera fall av grova våldtäkter och misshandel och såna här grejer. Och så slår man ihop att det maximala värdet är fyra år eller för ett av brotten och sen nästa på det. Och så blir det ett ganska mesigt straff i slutändan. Trots att det är någon som är återfallsförbrytare och det är fruktansvärt grova brott. Och där kan jag känna att men fan, det hade varit ganska nice ändå om det hade varit 8 år på de tre grövsta våldtäkterna där eller någonting. Och sen hade man byggt på det vidare, men bara lite lägre för varje eller någonting.
Invändningen mot det är ju just den här proportionerlighetssituationen. Jag säger inte att jag absolut är emot, men jag lutar ändå åt det hållet, just för att man kan hamna i den här situationen där någon som exempelvis begått stöld får ett strängare...
Inte i det här förslaget. Uh-huh. Jag hade hållit med om, hade man sagt det generellt, då hade jag hållit med den här invändningen. Men nu har man faktiskt uttryckt att det ska gälla grova brott. Och dit räknas inte stöld, utan då är det alltså personbrott. Det vill säga, man pratar våldtäkter, misshandel, dråp, mord. Grov misshandel. Alltså den typen av brott. Där ska man kunna...
Jag läser vad... Så här står det i, liksom, under dagens form av mängdrabatt avskaffas, skriver de. Straffreduktion för flerfaldig brottslighet revideras. Vid konstruktion av gemensam straffskala för brottslighet ska som huvudregel respektive brott fulla straffvärde gälla för de tre allvarligaste brotten. Först därefter ska viss reduktion på straffet ges. För det fall det rör sig om allvarliga brott mot person så bör dock förutsättningarna till straffreduktion inskränkas ytterligare. Regler som inskränker den maximala längden på den gemensamma straffskalan ses samtidigt över. Jag fattar det inte som att det är bara allvarliga brott mot person. Utan
nej,
att det
är... Vi tar de tre allvarligaste brotten. Okej. Okay. Men jag fattar vad
men
du
att,
menar.
Men att det är liksom...
Vad är maxstraffet för stöld?
Gud, jag vet inte.
Jag tror att det är typ 2 år fängelse på grov stöld.
Let me see.
Och snatteri eller ringa stöld är ju typ... Det är ett bötesbrott.
Stöld. Stöld. Japp, fängelse högst 2 år.
Precis, det skulle ju alltså betyda då 6 år max. Och då är du inte närheten av vad du får för ett mord till exempel.
Nej, så är det ju. Men själva principen står ju ändå. Att nu tog vi stöld som ett exempel. Men jag menar ändå på att det kan bli i vissa situationer, inte alla. Men jag tänker att i vissa situationer kan det bli oproportionerligt.
Jag försöker komma på vilket det skulle kunna vara.
Ja, men till exempel ett grovt rån. Där är det lägst 5 år och högst 10 år fängelse. Och då kan det liksom, ja men låt säga att det blir 30 år. Jag anser i alla fall inte att tre fall av grovt rån är lika allvarligt som ett mord. Men det där kan man diskutera. Men det är liksom... Principiellt varför jag är tveksam handlar om just den här proportionerlighetssituationen. Att att det kan bli att jag uppfattar i alla fall som att det kan bli ojämnt i situationer och att det inte är liksom förenligt med grundläggande tankar inom straffrätten. Men det är, men jag fattar ju också att jag håller ju helt med om att det känns jävligt olustigt när det är så här, ja, men som den här janken får liksom jättekort straff om man slår ut det på varje våldtäkt.
Ja, men det är en svår balans. Ja, det kan jag också känna. Det blir ju en intressant diskussion hela den här biten också med vad som är värst liksom. Att jag säger att någon blir skjuten i bakhuvudet och inte hinner fatta vad som händer, är det då verkligen värre? Ja, på ett sätt är det ju det, för personen finns inte längre, men i lidande värld så kanske det faktiskt är på ett sätt värre då, om en person under pistolhot, under ett utdraget förlopp har ingjutit en fruktansvärd dödsångest i 3 olika personer under en rån. Alltså det är jättesvårt att liksom försöka värdera så här, vad orsakar mest lidande.
Men ja, nej, men det är klart att det är svårt. Men jag anser ändå att ett mord är värre. Liksom, så. För att det är min inbyggda hierarki.
Men tycker man ju, för att någon som väl är död är ju död. Den personen
finns ingen...
Det finns ju
ingen chans. Nej, men det är liksom slut. Men det är intressant. Jag förstår ju liksom båda sätten. Mm. Men det är ändå min invändning. Att jag anser ändå att det finns en poäng med att ha mängdrabatt.
Samtidigt så vill de ju också ta bort möjligheten att få livstidsstrafftidsbegränsade.
Ja.
Tidsbestämda på efter 18 år, eller vad säger jag, efter 10 år. De vill ju plocka bort det och säga att man livstidsstraff ska vara livstidsstraff. Så döms man till det så ska man inte ha möjlighet att ansöka om tidsbegränsat.
De skriver så här också, en ny påföljd förvaringsdom ska införas. Livstidsstraff ska fortsätta i alla fall vara brott. Förvaringsdomen ska kunna utdömas för personer som utgör en samhällsfara genom exempelvis hög risk för återfall i allvarlig brottslighet.
Där har de ju tittat på Norge till exempel. Mm. Så det är så de har med Breivik till exempel. Så maxstraffet är 21 år, men sen kan du dömas till förvaring. Mm. Och hade dömt till förvaring. Så det är ju någonting liknande då. Men jag för mig att de skrev någonting också om
så här,
med att man inte ska kunna få tidsbegränsat på livstid.
Vänta en sekund, ska kolla. Men så här skriver, om just det här med förvaringsdomen, så skriver Civil Rights Defenders att tidsobestämda straff strider mot rättsstatens grundprinciper och kan inte anses vara proportionerligt med hänsyn till den extrema inskränkning det innebär individens rätt till frihet. Det var deras take on it. Men jag ska se, för jag är också för mig att jag läste det som du precis sa nu, Paula. En sekund.
Jag tänker det till och med, alltså även i USA har de ju möjlighet att man kan göra överklaganden hur många gånger som helst, mer eller mindre, för att försöka få straff omvandlade, även om man har dömts till 3 livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Det verkar inte vara så att jag kan inte hitta att de skulle ha sagt att livstid ska vara livstid. Men det är ju antagligen det de tänker om man tittar på det här i sin helhet. Men däremot...
Det har varit någon intervju om det som de företrädare har sagt det.
Men sen däremot så vill de ju skärpa straffen för vålds- och sexualbrott. Och där bland annat så vill de överväga livstid för de grövsta våldsbrotten och sexualbrotten. Så att det är helt tydligt att fler ska sitta bakom lås och blom längre tid. Ja, men det var liksom min genomgång av det här.
Snyggt. Jag vill tillägga att jag gärna sitter bakom lås och blom.
Blom.
Lät astrig.
Ja, det låter ganska skönt. Lås och blom.
Om du skulle ha ett fängelse, Hanna, då skulle det heta bakom lås och blom.
Ja, det är väldigt mysigt.
Med den här utvecklingen så kanske det faktiskt kommer börja bli privatägda fängelse snart. Det skulle ju kunna...
Ja, alltså om man är intresserad av det så kan jag råda att gå in och läsa. För det står i det här tidavtalet, så finns det en hel del om hur man ska hantera alla de här det kommer ju bli, vi kommer ju behöva expandera enormt kriminalvården för att man ska kunna ta hand om alla de här personerna som ska sitta bakom lås och blom. Och då är ett av alternativen som de vill utreda att man ska hyra anstaltsplatser i andra länder. Bland annat.
Ja, men det låter ju kanon.
Mm. Jättebra. Ja.
Fantastiskt.
Yes.
Paolo, vad ska du bjuda på?
Jag kör lite migration.
Mm. Håll i hatten.
Med också då utgångspunkt i rättssäkerhet. Och, ja, sådär. Vi börjar direkt.
Det här är Nyans.
Första reformen som de vill införa med det här projektet, det är ju då utökade inre gränskontroller. Och det kanske kommer ihåg när man gjorde den här undantagslagen när kriget i Syrien eskalerade och det kom väldigt mycket flyktingar 2015. Så efter ungefär ett halvår så införde ju dåvarande socialregeringen en tillfällig lag med utökade inre gränskontroller, och var då bland annat man inte fick resa tillbaka ifrån Danmark till Malmö utan att visa ID-kort eller pass då. Och där många av malmöiter som pendlar över och jobbar i Köpenhamn eller liknande hade ju jättestrul med det där, för att det hela tiden var passkontroller och saker och ting tog en jävla massa tid. Och sen börjar man minska ner lite på det nu när vi haft minskad invandring i princip vartenda år sedan dess. Och är nu nere på rekordlåga nivåer. Vi har inte haft så låg invandring sedan 90-talet någon gång. Så att, ja. Men det spelar inte så himla stor roll för SD som fortsätter att mala på om att vi har en okontrollerad massinvandring som vi måste göra någonting åt. Och då är det här en grej. Och här har faktiskt Kristdemokraterna passat på att komma med fingrarna i syltburken. Där Ebba Busch väldigt nöjt har fått in då att man då ska lägga till DNA vid de här inre gränskontrollerna. Och där vill man då utreda möjligheten att dels då kontrollera människors biometrik. Alltså man pratar om då fingeravtryck eller DNA-prov mot befintliga databaser. Och då titta då mot andra länder också då och se, är det här en person då som till exempel är misstänkt för ett brott i ett annat land eller sådär. Och det spelar ju också in i hela den här, som du var inne på Kaja, med bristande vandel. Att man vill ju också kunna dubbelkolla då till exempel att, om man säger att en person står som, jag menar att den personen kommer från Tyskland. Men när man sedan kollar DNA så visar sig att, men i Tyskland så invandrar den personen egentligen ifrån Somalia. Och i Somalia var han misstänkt för ett brott. Ja, men då ska man kunna utvisa den personen direkt. Och säga att den här personen har bristande vandel. Även om han inte dömdes för någonting så ska man ändå kunna liksom utvisa. Men man vill också utreda möjligheten att ta DNA. Alltså inte bara för att kolla mot redan befintliga DNA-databaser. Utan för att själv spara i en ny DNA-databas. Och där vill man också utreda möjligheten att gå ner i ålder. Så att man ska kunna kräva DNA-bevisning även utav barn. Och inte bara då utav vuxna. För tidigare behöver man ju då vårdnadshavares tillstånd för att ta DNA och bevara i databaser. För de som är under 18. Men nu vill man utreda möjligheten att sänka den gränsen för att kunna kräva in DNA ändå. När man gör de här kontrollerna. Ja, det var den första. Det andra man vill göra, nu hoppar jag över lite grejer precis som för Kajon och Hanna, det är så mycket så det går liksom inte riktigt att gå igenom allting. Men det man också vill göra är ju då att lätta på sekretessen mellan svenska myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och Migrationsverket. Bland annat med de här DNA-databaserna då, så att de här olika myndigheterna ska kunna dela DNA-databaser med varandra. Men också kunna då skicka information om olika personer mellan varandra på ett sätt som man inte får göra idag. Så att man ska kunna till exempel då säga att någon får en skuld hos kronofogden, men man ska kunna skicka det här till Migrationsverket, för då är ju det här en person med bristande vandel som kanske då ska utvisas. man ska också införa, eller man vill då utreda möjligheten att införa en form av anmälningsplikt inom svenska myndigheter. Så att får då till exempel Migrationsverket nys om att en person inte uppfyller villkoren längre på ett eller annat sätt, ja, men då måste det här anmälas. Eller kommer någon in till socialtjänsten och ber om akut ekonomiskt stöd för att kunna köpa mat eller något sånt där, och det visar sig att personen inte har fullständiga papper eller korrekt uppehållstillstånd eller någonting, så måste socialen då anmäla till polisen att det här är en person som ska utvisas, så att de kan komma och hämta personen. Så man, och det här uttrycker man då är att, att syftet är att försvåra möjligheten att befinna sig illegalt i landet. En annan grej som har fått mycket uppmärksamhet, det är ju då att man vill anpassa asyllagstiftningen efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Där skriver man bland annat kring de här grejerna att åtgärderna som man vill titta på syftar till att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter. Med den här begränsningen av rättigheter då, så vill man bland annat då införa så kallade transitcenter. Så man vill införa för hela asylprocessen. Och där ska man då kolla på vart man skulle kunna placera sådana här transitcenter, hur de skulle kunna utformas. Och där syftet med dem är att ha asylsökande på de här förläggningarna, och så får de inte lämna dem, utan de ska vara där tills ett beslut har tagits om huruvida de får uppehållstillstånd eller inte. Och därmed då möjliggöra att man helt enkelt vet var personerna finns hela tiden. Så får de avslag så ska polisen kunna hämta dem direkt på transitcenter och utvisa dem. Och därmed minimera möjligheten att de kan försöka gå under jord och gömma sig för att kunna stanna i landet. Man vill redan nu då i väntan på att kunna göra sådana här transitcenter införa nya regler på de befintliga asylboendena eller förläggningarna. Där man då bland annat vill utreda möjligheten att ha någon form av boendekontroll. Som skulle då, ja, men de skriver som förslag då att det skulle kunna innebära till exempel att man måste komma och registreras på boendet visst antal gånger varje dag. Eller att det finns mellan vissa klockslag varje dag, så måste man bevisa att man är på boendet. Och sådär. Och om man avviker då från de här reglerna så ska man direkt få avslag på sin asylansökan och utvisas. Sverigedemokraterna, för det är ju väldigt uppenbart att det här är Sverigedemokraternas politik som de helt enkelt har fått med sig de andra partierna på, gillar ju inte heller det här med permanent uppehållstillstånd, utan de menar ju på att med ett uppehållstillstånd får man tillfälligt för att det finns behovet av skydd så länge det pågår ett krig av något slag i det landet man kommer ifrån. Men eftersom krig förhoppningsvis inte pågår för evigt, Så ska man ju heller inte då få ett uppehållstillstånd som gäller för evigt. Utan då får, vill de, nu tror jag, det står inte specificerat tidsgräns i Tidöavtalet, men Sverigedemokraterna har pratat om att de anser att uppehållstillstånd ska ges i 5-årsperioder. Och verkar ett krig vara på väg mot upplösning, så ska man kunna sänka den gränsen till ungefär 3 år i stöten. Och sen efter en sån här tidsperiod, och säger 5 år, ja, men då ska man göra en omprövning. Så då blir det liksom att de som får ett uppehållstillstånd får en omprövning vart 5:e år för att se om asylskäl fortfarande föreligger eller om personen då kan utvisas. Och i tidavtalet så vill då högern här se över möjligheten att även då omvandla permanenta uppehållstillstånd som redan har getts ut till tidsbegränsade. Ja, men det, de två sista grejerna är väl då att man vill skärpa kraven för medborgarskap. Och där vill man lägga till en, eller undersöka möjligheten att lägga till en lojalitetsförklaring. Där man då ska svära trohet till Sverige och det svenska folket. Och man ska också då ha med bland annat då krav om hederlig vandel. Så där återkommer ju det med den här att man ska leva på ett korrekt sätt, det vill säga ha rätt sorts livsstil. Man vill också återinföra ett krav på att man måste vara helt självförsörjande för att komma på tal till ett möjligt medborgarskap. Och det här kanske inte låter så himla illa, det är ju klart att man ska kunna liksom stå på egna ben och så här. Problemet är ju att de då också väldigt tydligt skriver ut att man vill knyta vissa privilegier, som de säger då, till medborgarskap. Du ska bland annat inte få rösta i något val om du inte är medborgare. Typ alla länder i Europa, de flesta länderna i världen, har ju att du får rösta i lokalvalet även om du inte är medborgare, så länge du är stadigt varande boende i den här lokalen. Det vill säga i vår motsvarighet att man får rösta i kommunalvalet till exempel, även om man inte är svensk medborgare, så länge man har varit skriven i Sverige i ett antal månader innan valet. Men det här vill man då ta bort så att bara medborgare får rösta i de allmänna valen, oavsett val. Man vill också ta bort möjligheten till barnbidrag, begränsa möjligheten till bostadsbidrag, begränsa möjligheten till pension och sådana här grejer utifrån då medborgarskap. Och så säger man att det ska vara som en stege in, att ju närmare ett medborgarskap man kommer, ju mer rättigheter ska man kunna få. Och först när man är medborgare så ska man ha mer eller mindre fulla rättigheter. Men även som medborgare så gäller ju inte riktigt fulla rättigheter om du inte är född in som svensk medborgare. Har du dubbla medborgarskap till exempel, så blir det lite andra regler, för där vill man ju då kunna utreda möjligheten att dra tillbaka det svenska medborgarskapet igen om man anser att det har missbrukats eller att man har fått det på felaktiga grunder bland annat. Och man har även pratat om inom Sverigedemokraterna så även en möjlighet att göra folk statslösa, så att man även ska liksom titta att i synnerliga fall eller särskilda fall så ska det inte spela någon roll om man har dubbla medborgarskap eller inte. Så det gör ju att man fortfarande inte så liksom helt rätt. Och så har man ju hela den här grejen igen, det här med vandel, att säga att man börjar tycka då att du får inte demonstrera, du får inte gå i en demonstrationståg om du inte är svensk medborgare till exempel, eller du får inte skriva insändare som är kritisk mot förd politik om du inte är medborgare. Så det finns många grejer man kan tulla på vad gäller rättigheter den här vägen. Ja, slutligen, man vill ju återkalla och uppehållstillstånd i fler fall, så gör vi möjligheten att göra permanent uppehållstillstånd till tidsbegränsade uppehållstillstånd, och helt enkelt syftet är att kunna utvisa fler. Och där vill man ju också då involvera socialtjänsten, att socialtjänsten ska göra hembesök hos människor för att prata om möjligheten att få bidrag för att lämna Sverige. Så man vill liksom använda myndigheter som påtryckningsmedel för att få människor att liksom inte stanna kvar. Och här trycker man ju till exempel på att ja, men personer då som kanske inte har arbete eller inte har lärt sig språket tillräckligt bra och sådana grejer, som är, ja, men det här är personer som inte riktigt vill komma in i samhället, säger man. Och då ska socialen eller myndigheter på olika sätt pressa de här personerna att vilja lämna landet frivilligt så att man blir av med dem. Och ja, så väldigt kortfattat, väldigt nedbantat hur den här migrationspolitiken ser ut. Kör!
Jag svalde precis när den håller här.
Så jag ser framför mig att du inte ens tuggar den, utan du bara står tablett.
Ja. Alltså grejen med Polly är att man tuggar dem så jävla länge. Det försvinner ju liksom.
Ja, det bara gör det. Polly, inte det typ som en... Vi smakar det som en dammsugare. Det är som en arraksboll. Eller en arrax...
Ja, men det är arrak. Ja. Det är arrak i vissa utav dem.
Mm. De har ju inbillat mig.
Det smakar av vanilj, smörkål och arrak. Så att det är lite olika smak i dem. Men vissa utav dem smakar ju det.
Ja, men lite tvek alltså på Polly. Jag är inte helt... Nej. Inte min grej.
Jag gillar ju konsistensen. Nu, du räcker upp handen.
Ja, just det. Jag känner att jag vet inte hur jag ska glida in i min rant här nu om det här Paula har sagt. Men jag antar att jag bara kliver rakt in. Nej, men det som jag har tänkt under hela tiden är ju så här. Det är sånt jävla tjat om att folk ska in i samhället. Vilket är jättebra, folk ska in i samhället. Men så står de då, de här fyra partierna, och kommer på hur ska vi göra det så svårt som möjligt för människor att ta sig in i det svenska samhället. Vi gör så här, vi gör så här, vi gör så här. Och ändå så står de och skäller på folk att ni är så dåliga på att komma in i samhället. Vi måste se till att folk kommer in i samhället. Ja, men för fan, hur ska ni ha det? Ska ni ha in folk eller ska ni inte ha in folk? Och det jag tänkte på så här, också det här med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Förstå vilken osäkerhet det skapar i människors liv. Hur ska man kunna bygga upp ett liv och känna en trygghet och satsa på någonting när man vet att det kan tas ifrån en när som helst? Det är inhumant där. Jag blir otroligt arg.
kanske märks.
Ja, men det är vedervärdigt att se på människors tillvaro på det sättet.
Det är det. Och också det här som jag tror att jag skrev lite om det här på Instagram också, att det är verkligen så här, nu ska vi skapa ett A-lag och ett B-lag, och jag vet att det är många som redan hävdar att vi har det, men det här blir så otroligt flagrant fall av det liksom, att ja, vi har innerlaget och så har vi utelaget, och de ska ha olika rättigheter och behandlas helt olika. Återigen, ja. Så här, ni B-laget ska ta med fan sig till att komma in i A-laget på egna ben, ingen hjälp, och så ska vi A-laget sparka mot er och göra det så svårt som möjligt. Jag förstår inte hur man kan tro att det här skulle leda till ett bättre samhälle, en bättre integration och alltihopa. Jag fattar verkligen inte. Sen tror inte jag för sig att de tror det. Jag tror inte att de tror det, utan de vill bara bort med invandrare. Punkt, typ.
Ja, men jag tyckte att det var mycket i just det som Oisin Cantwell skrev i sin Aftonbladet-text. Just det här att det är så tydligt att det är, jag tror han skriver godis till Åkessons väljare.
Mm.
Att det är så många saker som verkligen är alltså populistisk trams.
Mm.
Men som på och ändå ett väldigt strategiskt lyckat sätt ju förmedlar ut till SD-röstare. Att man påverkar. Att man gör det man har sagt att man ska. Ska vi säga någonting om hur... Alltså för det här är ju... Ja, min sömntablett börjar kicka in det där, för mina trådar är svåra att hålla. Men hur... Nu är det ju liksom ett avtal som ligger här som de har signat under på och presenterat. Men ska vi säga någonting om arbetsgången? Liksom med, från det här till att det är saker som ska bli verkligt.
Ja, det här är inte grejer som börjar gälla nu automatiskt, utan det här kan ju ta tid, men det behöver ju inte ta jättelång tid, tänker jag. Inte vissa grejerna i alla fall. Och det ska ju behandlas som alla andra lagändringar man vill göras, och då är det ju några steg och det ska gås igenom och sen läggas fram en proposition som sen ska godkännas av riksdagen som hur det är.
Ja.
Jag ska ut på remissinstanser och rena med andra. Så att vi får väl se.
Det är liksom lite av en vandring innan de här grejerna blir verklighet. Så det får vi se hur snabbt de jobbar och hur hårt de pressar de här grejerna.
Ja.
Mm. Och hur mycket motstånd de får. Det är ju...
Ja, och vi kommer ju få, precis som alla andra som bor i det här landet just nu när det här pågår, kommer vi liksom få hålla koll på och följa upp varenda jävla pisspunkt i det här skitavtalet. Och se hur långt det går, och sen ifall det tyvärr liksom omsätts i verkligheten.
Jag vet ju att Paula, att du tänker som jag här, att man ska vara jävla blodhundar på det här. Och bara kritisera varenda jävla liten grej. Det är i alla fall min plan, att vara helt relentless i att tjata om det här.
Vi ska vara som pitbullterriers. Ja. Hugga på allt och hålla hårt som satan.
Så det här kommer ju bli liksom
grävlingar.
Fyra år av kamp för att hålla det här så långt borta som möjligt, tänker jag.
Ja.
Och vi såg ju ändå här nu i Norrköping att kritik, och så är man tillräckligt många som skriker tillräckligt högt, även om det är bara på sociala medier, så ger det ju avtryck. Nu fick ju de backa. De blåbruna. Ja.
Vad pratar vi om nu?
I Norrköping.
Han som är tyst, eller?
Ja, han som är 26.
Alltså jag har skrattat åt det här typ, sen det kom. Alltså jag mår så bra när jag ser den där klippet.
Alltså det är så fantastiskt.
Kaja har inte sett det.
Nej, men Kaja, vi får skicka det till dig sen. Det är så otroligt.
Jag har läst om det. Jag har inte sett själva.
Det är så plågsamt. Det är, jag lider med den här personen. Det är så plågsamt. Jag ser framför mig hur han har gått. Alltså det här är alltså den moderata politikern som har höjt sina löner super mycket, får frågor om det av SVT, och sen i över 30 sekunder står liksom helt tyst och bara blinkar och svarar inte. Innan han sen klämmer ut sig något med att det handlar om prioriteringar eller liknande. Och det, wow, är så, det är så jobbigt alltså. Men jag, alltså jag ser framför mig hur typ den här han har gått i så här mediaträning och hur de har sagt så här, nej men tänk efter innan du svarar. Bättre vara lite tyst typ. Men att han verkligen bara, så här, de bara, det här, ja, var inte det vi menade.
Eller så har han bara fullblown panik.
Ja.
Jag har bara så här
panik, för det är, ja, han, alltså det är han som fick högst lön och mest liksom löneförhöjning. Han drog ju bakvägen och vägrade ju svara på några frågor. Så han som får frågorna där sen, det är ju inte han som egentligen är huvudansvarig för hela den här grejen. Han blir bara utknuffad för att någon måste svara på frågorna från SVT. Och man ser ju verkligen paniken i ögonen på honom när han står där alldeles tyst och liksom verkligen bara, hur fan ska jag komma ur det här?
Men alltså det är så orimligt. Det var ju så här, de höjde sina löner med var typ så här 23 000. Bara så här.
Ja, han som var började, alltså han som hade den högsta positionen där, han fick ju nästan 24 000 i månaden extra i lön, så han höjde ju sin lön till var så 110 000 i månaden eller något liknande.
Alltså det var, ja.
Och de andra lön höjdes ju med typ 15 000.
Eller? Alltså det är så mycket. Alltså att man kan, alltså det är för mig helt obegripligt hur man i en sån här situation kan höja sin lön på det där sättet och tycka att det är rimligt. Och att ingen ska, alltså det säger allt för mig om ett parti. Om man agerar på det sättet. Ja. Mm.
Men jag tror att en del av kritiken som tog skruv, det var ju att folk började påpeka liksom att i SDs valmanifest för SD Norrtälje så låg ju ganska högt upp att vara motståndare till höjda politikerlöner. Och sen går de och röstar för en utav Sveriges historias mest, liksom, största
men alltså jag lovar att de har inte ens läst sitt egna partiprogram. Alltså på riktigt. Det är så sjukt.
Mm. Jag försöker bara ta fram det nu för att jag tänkte att jag skulle titta på det. Ja, där är det. Nu kollar jag. Det är 26 sekunder. Jag kollar här nu. Åh, jag är så känslig för sånt här.
Fast inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i.
Nej.
Det är de längsta 30 sekunderna någonsin.
Det tar liksom inte slut. Han bara fortsätter stå där och stirra. Åh.
Där kom det. Åh. Alltså kudos till den reporten och hålla kvar.
Ja, och inte säga något heller. Utan bara låta det där.
Nej. Du har fått en fråga. Vi står väl här tills du svarar. Då.
Ja, men fatta stirrmatchen de måste ha haft med varandra.
Ja, men han stod ju småkika upp lite i taket och lite så här sög på underläppen typ.
Oh.
Det var vidrigt.
Jag blev svettig. Oh. Jesus.
Ska vi, innan jag blir så sluddrig så att jag är ohörbar, ska vi dra en liten snackelur eller?
Det här är Nyans.
Ja, det handlar om. Rubriken från Aftonbladet lyder: Mormorinfluencer får indragen sjukpenning, stod utan kryckor på Instagram.
Och den grejen, den läste jag också om.
Mm. Det har jag missat helt.
Mm. Så här lyder då artikeln. En del av den, jag orkar nog läsa hela. 57-åriga influencern Charlotta har varit sjukskriven i drygt ett år. Nu vill Försäkringskassan dra in hennes sjukpenning på grund av bilder på sociala medier. Det här är inte rätt. Försäkringskassan har en verklighetsfrånvänd inställning till influenseryrket, säger Charlotta. Kläder, smink och barnbarnen. På sociala medier lägger influensen Charlotta upp bilder och videos relaterade till sina stora intressen. Men bakom flödets glans gömmer sig år av multisjukdom. Charlotte Lundahl nämligen bara influencer på 25%. De övriga 75% är hon sjukskriven. Nu vill Försäkringskassan dra in hennes sjukpenning. Det menar att Charlotta Lundahls sociala medier visar att hon är friskare än vad hon säger. Jag är ju sjuk och har varit det i flera år, vilket Försäkringskassans egna har utrett och kan intyga. Det gör mig helt kall i kroppen när jag tänker på att det baserar min rätt till sjukpenning på vad jag lägger upp på sociala medier, säger hon. Försäkringskassan skickade i samband med beslutet hem ett kuvert till Charlotta med utskrivna bilder från hennes Instagram-konto och YouTube-kanal. På en av bilderna sitter hon på en stol och håller i sitt barnbarn. Mitt barnbarn väger mindre än 2 kilo och hon lades i min famn där jag som stolt mormor med tårar i ögonen bara var lycklig och la upp detta på sociala medier. Hon menar att bilden är tagen på ett sätt som gömmer faktumet att hon lutar sig mot ett köksbord. Nej, på bilden ser man inte bordet som jag lutar mig mot. Det ger mig stöd så att jag kan hålla mitt barnbarn. Bara för att jag inte ser bordet betyder inte att det inte står där. En annan bild som Försäkringskassan använder som underlag visar hur Charlotta står i skogen. Jag tog mig till skogen enbart med hjälp av en vän och min krycka. Att jag då står upp utan krycka i mindre än en minut tycker jag inte kan vara bevis på att jag inte är sjuk. Hon tycker att Försäkringskassan inte har förståelse för vad influenseryrket innebär. Varje gång jag satte mig ner i videon så klippte jag bort det. Att jag behövde ta hjälp för att ta mig dit klippte jag också bort. Det förstår inte att man redigerar bort saker i videor och bilder. Och Försäkringskassan säger då så här ungefär. Att de kan som såklart inte svara specifikt på ett enskilt fall men kan ge generella svar kring hur du arbetar med sociala medier. Verksamhetsutvecklaren Patrik Söderhelm förklarat att uppgifter från till exempel Instagram kan vara en del av ett underlag i en utredning hos Försäkringskassan. Om uppgifter från sociala medier ligger till grund för en bedömning av rätten till en förmån beror på vad för slags uppgifter det är och om det har betydelse för rätten till ersättning. Innehållet i uppgiften och till exempel frekvens av något som antal bilder som visar på att något förekommer under längre tid avgör bevisvärdet, skriver han. Och då frågar Aftonbladet, hur kan ni garantera att en bild eller video är äkta eller manipulerad? Och då svarar Försäkringskassan att vi har idag inte tillgång till teknik som kan undersöka äkthet i till exempel bilder eller filmer. Men de tycker att våra utredare gör alltid en samlad bedömning av det material vi har tillgängligt både vad gäller kvalitet, tydlighet och om det har betydelse för rätten till en ersättning. Där kan bilder från sociala medier ingå. Om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan man också begära en ny prövning. Bla bla bla.
Nu får jag säga någonting. Det är inte ofta jag säger det, men jag tycker att Försäkringskassan är rätt ute. Och grejen är så här, jag sitter och kollar igenom flödet nu. Och det är ju en vanlig influencer, en massa bilder ute i skogen, det är på trappor, det är på svamptur, på hundpromenad och så här. Under ett inlägg står det, vad har ni för jobb? Önskar alla en god vecka. Själv är det nu full rulle med samarbeten och jobb. Älskar att jobba.
Det ser inte det jättebra här, ut.
Någonstans får du faktiskt tänka till att det här inte ser superbra ut om du får pengar för att du är för sjuk för att jobba, så kommer det inte, man kan liksom inte bara sitta och hänvisa till att ja, men det är en bara fabricerad bild av verkligheten. Någonstans får man ju ta lite ansvar för det också. Och nu kan inte jag säga att det är så i alla fall, men i det här av vad jag kan se så förstår jag fullt ut att man resonerar så faktiskt. Eller vad tycker ni? Sen har jag mycket skit att säga om Försäkringskassan generellt, men just i det här specifika fallet.
Jag vet inte om det här. Alltså jag fattar, alltså jag håller med, det är så jävla olämpligt. Gå inte och säg hur mycket du älskar att jobba, hur mycket jobb du har om du är sjukskriven. Det blir superkonstigt. Sen så köper jag helt så här.
Ja, själv är det.
Ja. Va?
Nej, fortsätt.
Nej, men alltså jag håller ju också med om det så här att det som är på Instagram, det beror på hur mycket, nu håller jag på att scrolla igenom flödet här också och försöker bilda min uppfattning, men så här generellt så skulle jag säga att så här, jag tror att det är svårt att bara titta på någons Instagram och säga att nej, men du mår så här bra, att du kan jobba. Jag tänker bara på alla med så här extrem psykisk ohälsa och som ändå ser ut att ha liksom vilket liv som helst på sociala medier.
Jo, det går ju inte.
Nej, men att det är så här, jag tycker att det är lite farligt att liksom vara ute på sociala medier och göra bedömning utifrån det, men jag håller också med, alltså det är klart att de reagerar på om man skriver hur full fart är och hur mycket jobb man har. Jag håller med att det är hallå. Tänk till.
Och när det då är också bild på bild på bild där du gör saker som du till Försäkringskassan säger att du inte kan göra.
Ja.
Sen spelar det ingen roll om du har byggt ihop de bilderna. Det är fortfarande en bild du visar upp där du gör saker som du har sagt till dem att du inte kan.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, jag håller med. Det blir ju väldigt konstigt att inte reagera på en sån sak. Jag tycker det är lite märkligt faktiskt. Där får man ta och tänka till.
Ja, men då ta lite eget ansvar. Ibland är det också väldigt... De förstår ju inte det jag gör. Nej. Och det är ju säkert möjligt att de inte är så insatta i det som man vill. Men du har ju också en bit.
Ja. Ja. Nej, jag håller med dig, Kajan. Summa summarum. Jag håller med Kajan.
Sluta skriv hur mycket du jobbar och att du älskar att jobba när du till Försäkringskassan säger att du inte kan jobba.
Ja. Ja, nej, jag håller med. Det blir orimligt.
Ja, men det är ungefär lite det. Jag hade ju känslan också när jag läste det här. Liksom, att, ja, men var har du lagt ut? Och liksom hela det här försvaret med, ja, men jag redigerar ju. Jag klipper ju bort att jag har behövt hjälp. Jag klipper bort bla bla bla. Hon bara, men gör inte det.
Nej.
Alltså, ska du nu, är man nu sjukskriven på 75% och mår jättedåligt och så vidare. Men var ärlig om det då. Det är ju också en del av influencer-gebitet, liksom, att faktiskt kunna säga eller så. Att, men den anledningen till att jag jobbar med sociala medier, bla bla bla. Men det är för att jag är sjukskriven, jag är multisjuk, jag kan inte göra så himla mycket grejer. Men att prova kläder och göra reklam för Ellos, det klarar jag av. Eller någonting, jag vet inte. Men den som ändå var ärlig om det. Eller det här, den här fantastiska ulljackan ute i skogen, bla bla bla. Och så lyfter jag då utifrån att perspektivet och kanske så att gud vilken tur jag har som har så fina vänner som kan hjälpa mig ut i skogen när min sjukdom inte tillåter mig att ta mig ut på egen hand. Alltså det hade ju också kunnat funka liksom. Det finns massa olika vinklar att liksom ändå få in de här grejerna och det man gör utan att det liksom blir ja, typ hej, här lever jag ett helt normalt liv fast Försäkringskassan tror att jag är jättesjuk.
Ja. Nej, men det är så här, vi får vårdbidrag för eftersom att vi har ett barn på spektrat som behöver mer än mer omvårdnad och mer tillsyn än vad det vanliga föräldraansvaret innefattar. Och då, det skulle jag ha ett helt Instagramkonto där jag lägger upp bilder på hur bra han klarar sig själv, hur lite han behöver att vi hjälper honom, hur långa stunder han är själv hemma. Liksom. Det är klart att jag måste ha med mig att det är saker som kan påverka. Porträtterar jag någonting extremt på ett visst sätt så kommer det ju påverka de som jag har porträtterat saken på ett annat sätt för. Det är liksom inte... Jag ser inte det knepiga i det. Och sen det här med att de... Att Försäkringskassan får frågan liksom, att hur kan ni använda er av bild och video om ni inte samtidigt kan undersöka äktheten i dem. Det blir också en ganska fånig fråga.
Ja. Alltså,
hur ska Försäkringskassan avgöra om en liksom, redigeringsapp har använts eller inte? Där blir det ju också personens ansvar med vad man lägger ut.
Ja, nej, men jag håller med. Och jag menar, det är ju allmänt känt att Försäkringskassan kollar på sociala medier som en del i utredningen.
Ja, visst.
Så det är ju liksom inget nytt.
Man kan ju låta bli, jag älskar att jobba, hashtaggen.
Och kanske låta bli att, alltså det, ur en helt annan aspekt så är det ju liksom ett problem idag med hela influencer och sociala medier-grejen att man bygger upp den här bilden av perfekta liv som människor inte klarar av att nå upp till och folk går i väggen till höger och vänster. För att man ska hålla fasad och allting ser så snyggt och välordnat ut liksom och sådär. Så jag känner som, men speciellt om man faktiskt är sjukskriven och sådär. Försök inte att hålla upp någon fasadbild av ett perfekt liv med massa arbete och sådana här grejer. För det kommer bara bita en i röven.
Mm. Ja, det var väl bra avslutningsord.
Ja, jag känner det. Ja.
Alltså, det... Jag behöver fastna i det här. Jag har verkligen jobbat och jobbat och är stolt över att kunna ge istället för att vara ett offer för mina förövare. Man bara, jag vet inte. Mycket om jobb. Ja, hur som helst, nu släpper jag den där, det där.
Tack för att ni lyssnar, kära patroner. Och ja, men ni stöttar oss redan så bra, så det känns lite överflödigt och peppa om att ge stjärnor och komma med kommentarer och såna här grejer. Men jag vill ändå lite uppmana att den som kan och har Instagram och sådär, att vara gärna med och diskutera lite grann under inläggen om de olika avsnitten. För ju fler som är med och diskuterar, ju mer syns inläggen i folks flöden. Tänk på algoritmerna. Ja, det var det.
Ja, det är mycket bra. Peka med hela handen. Och ni som är Patreons får också jättegärna fortsätta att tipsa om fall som ni skulle vilja höra. För ni vet att vi lyssnar på er allra först.
Vi skiter i alla andra och ni är våra favoriter. Så att,
ja.
Och just det, leta gärna upp. Vi har ju ett inlägg på Patreon kring fråga polisen. Och det där jobbar vi på att få in Patrik till podden. Och han har haft väldigt fullt upp. Men jag har precis knuffat lite på honom för att se om han har tid någon gång här i november att spela in med oss. Så då passa på att fråga. Patrik jobbar som utredare på NOA, vilket alltså är polisens enhet som utreder brott mot barn, sexualbrott mot barn, både IRL och via nätet. Så han har säkert massa spännande att berätta. Så ställ frågor så vi kan ta upp det med honom.
Superbra, tack för idag. Tack och hej och adjö.
Hej.
Godnatt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.